Jag heter som sagt Thomas Hammar och jag är medlem i Ekumeniakyrkan här i Fiskebäck. Och jag har också varit pastor där under en period. De senaste 7 åren har jag arbetat som regional kyrkoledare då i Ekumeniakyrkan i Region Väst. Men sen i september är jag en glad pensionär. Och när jag bodde och arbetade i Värnamo för en hel del år sedan så hade vi en grupp pensionärer där, pensionerade pastorer. Och de kallades för räddningskåren. Så nu är jag tacksam och glad att jag får tillhöra räddningskåren i Fiskebäck här och rycka ut när det behövs. Ja, församlingarna här har ju haft Matteus evangelium som bibelläsning under sommaren och även som tema under söndagarnas predikningar. Och när jag fick förfrågan om jag kunde predika idag så fick jag också möjlighet att välja en text någonstans i Matteus 26, 27 eller 28 kapitlet. Och det är ju inte så lätt att bara välja rakt upp och ner. Men jag har valt faktiskt att ta de första 8 verserna i kapitel 28 som handlar om uppståndelsen. Och det ska jag läsa här. Jag vet inte om det kommer upp på väggen, annars får ni lyssna noggrant. Matteus 28:1-8. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa det till kvinnorna: var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa det. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta detta för hans lärjungar. De här kapitlen i slutet på Matteus evangelium handlar ju om det centrala i den kristna tron. Och vad är det som gör just berättelsen om Jesu korsfästelse och död som det centrala i det kristna budskapet? Varför är det inte något av det andra? Det är också det som är det centrala i den kristna trosbekännelsen. Varför har den här kyrkan ett stort kors, tomt kors, på framsidan och inget annat? Det ska jag försöka svara på idag. Det finns ett uttryck som i vår tid ofta dyker upp i samhällsdebatten. Och det är uttrycket tipping point. Det betyder en tröskelpunkt, en brytpunkt, en avgörande vändpunkt. Och vi hör det ju särskilt nu i dagarna i samhällsdebatten om klimatkrisen. Och där klimatforskarna varnar och säger att nu är det illa ute. Nu är utsläppen av koldioxiden och uppvärmning av jordklotet, det har gått så långt så snart behövs det inte så mycket mer förrän att vi som mänsklighet och jordklot ska hamna i en mycket svår situation. Det är ungefär som en vågskål med två vågar och det räcker med bara några gram för att det ska väga över till den ena. Eller som en dominoeffekt, att när man trycker till en bricka så faller också alla de andra. Och exempel på sådana här brytpunkter, det är ju det som vi hör dagligvis, läser i tidningarna och lyssnar på tv och radio. Det är ju detta som att havsisen i Arktis försvinner nu under sommaren, att inlandsisen på Grönland smälter, och vi har haft extremväder här nu i sommar med översvämningar och stora brandkatastrofer. Och det är ju detta som lyftes fram nu också i FN:s klimatrapport under senaste veckan, där de faktiskt inte ger oss som mänsklighet så mycket tid på oss. Det handlar om 5-10 år. Det är brådskande, säger man. Och just det här själva uttrycket tipping point sägs ha sitt uttryck inom epidemiologin. Alltså detta som vi har varit inne i nu med en smittsamt virus som man tänker att man inte får kontroll över längre. Då är det illa ute. Vi når till en tipping point. Men termen används också inom journalistiken till exempel, där man talar om att sociala fenomen kan få stora konsekvenser i samhället. Eller till exempel inom marknadsföringen, där man också kan tala om att man har nått till en brytpunkt där man kan få ökad försäljning. Och också inom politiken, där vi talar om vågmästarröster som kan få det att hela att väga över till den andra politiska sidan. Så det kan både ha en positiv och negativ betydelse, det här uttrycket som vi nu har hört väldigt mycket av de senaste åren. Tipping point. Men i båda bemärkelserna handlar det om en brytpunkt, en vändpunkt som får stora konsekvenser. Och varför säger jag nu detta när jag ska tala utifrån Matteus evangeliums sista kapitel? Jo, därför att det här handlar om precis det här. Jesu död och uppståndelse handlar om en sån här brytpunkt i vår mänskliga historia. Man skulle kunna säga det en vändpunkt som berör alla människor, hela mänskligheten. När kvinnorna går till graven för att ta hand om Jesu döda kropp så är det med tunga steg. Allt är nattsvart. De har förlorat tron, de har förlorat hoppet och de har kommit till en punkt i livet där de inte ser någon väg framåt. Marken skälvde, skakade under deras fötter, står det. Allt höll på att rasa. Och så kände ju också de övriga lärjungarna det när de hade bevittnat Jesu död där på Golgata och när Petrus hade förnekat sin mästare. De var förtvivlade. De var uppgivna. De såg ingen framtid. Och där kunde ju berättelsen tagit slut. Men det gör den inte. För där vid avgrunden vänder det. Där vänds mörkret till ljus. Nederlaget till seger. Tron och hoppet vänder åter när Jesus uppstår från de döda. Vänder åter. De får vara med om en vändpunkt. En Guds tipping point. Där det goda väger över det onda. Livet segrar över döden. Och detta förvandlar deras liv och ger dem helt nya perspektiv och framtidstro. Det finns en befogad oro hos oss människor att vi snart befinner oss på tröskeln till en katastrof i vår värld. En tipping point när det gäller tillståndet Och då tänker vi inte bara på klimatförstöringen, utan också på alla konflikter och terror och kärnkraftshotet, flyktingkriserna och allt sammans. Vi är illa ute. Och även i våra egna personliga liv så kan vi ibland uppleva att vi har hamnat i en sån här utsatt situation. I en vändpunkt när vi känner att nu orkar inte jag längre. Det kan handla om ett sjukdomsbesked som vi hörde om här. Det kan handla om relationsproblem. Det kan handla om dödsbud. Det kan handla om missbruk. Det kan handla om bekymmer av olika slag och depressioner. Och vi känner att livet är på väg att rasa ihop. Och vi har hamnat vid en tipping point, en brytpunkt i livet. Något måste hända. Just därför behöver vi lyssna på Matteus evangelium. Och vad han har att berätta. För han skildrar, precis som de andra evangelisterna, den lilla rädda människan på gott och ont. Som bråkar och flyr, förråder och sviker, förnekar och faller och tvivlar. Men som också längtar och drömmer och vill så mycket, men inte själv räcker till. Som fattar ibland tokiga beslut, som ger upp och inte ser något hopp. Och vi kan känna igen oss i alla de här människorna vi läser om i Matteus evangelium. Men han berättar också om ett hopp, om att det inte är kört och om att det går att vända det hela. Han är angelägen, Matteus, när vi läser om honom och det han skriver. Att förklara att Gud inte har övergett sin skapelse. Att Jesus har kommit som den utlovade Messias som profeterna talar om i Gamla testamentet. Och just Matteus evangelium återkopplar ju extra mycket till Gamla testamentet, till judarnas historia, därför att det var de som väntade på den kommande Messias. Men han lyfter också fram att det var inte bara för judarna som Jesus, Messias, kom, utan det var för hela världen. Han vidgar perspektivet, han lyfter fram det universella perspektivet och han vill påvisa om att Jesus gav sitt liv på korset och uppstod från de döda är en brytpunkt i vår mänskliga historia som får avgörande konsekvenser för hela skapelsen, för hela världen, för hela mänskligheten. Ja, till och med där vänder historien. Det är därför vi har tiden före Kristus och efter Kristus, därför att det var en brytpunkt i mänsklighetens historia. Och det är det som Paulus också beskriver när han säger att han har fört oss från mörkret till sitt underbara ljus. Genom Jesu död och uppståndelse så har det goda visat sig vara starkare. Och på korset så bär och sonar Jesus en gång för alla världens synd. En har dött för alla, skriver Paulus. På korset bevisar Gud sin oändliga kärlek till mänskligheten och till oss var och en. Och genom uppståndelsen så segrar alltså Jesus över döden och öppnar vägen till Guds rike. Och därför äger vi ett hopp, vänner, som består och som håller trots och mitt i alla bekymmer, dystra prognoser och att det ser mörkt ut. Vi bärs av ett hopp på grund av vad Jesus har gjort för oss. Det är därför ni har ett tomt kors på kyrkan. Därför att ni vill berätta om detta hopp. Vi vet att Gud ska upprätta sin värld och sin skapelse. Vi vet hur det ska sluta. Och därför lyder evangeliets hälsning: var inte rädda. Var inte rädda. Och därför är vi som kyrka kallade att vara ett hoppets folk för vår omvärld. Mitt i vår värld. Att berätta om detta hopp, om riket som består. Och varje söndag då vi möts till gudstjänst så gör vi det för att fira detta hopp och manifestera detta hopp. Det är därför vi har gudstjänst. Och liksom kvinnorna så får vi gå ut och berätta för andra människor att det inte är kört. Att det finns ett liv efter det allra värsta vi kan vara med om. Och att det finns en botten i all förtvivlans djup som vi kan uppleva. Och därför så gav ju också Jesus oss missionsbefallningen lite senare här i kapitel 28. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Och för mig betyder det både att visa människor vägen till Kristus, men också att vi ska ta ansvar för den värld som Gud har satt oss att förvalta. Att vårda skapelsen. Och det är just det här hoppet som vi har i Kristus som får inspirera oss, motivera oss och ge oss kraft. Och motivera oss att berätta för oroliga medmänniskor att jag har ett hopp att vi ska klara det här. Om vi fäster vår blick på Jesus och förtröstar på Guds barmhärtighet och trofasthet. Vänner, detta behöver vi få höra. Och detta behöver vi veta. Både när vi känner att våra egna liv har nått en tipping point. En punkt i livet då vi känner att vi orkar inte längre. Och vi ser ingen framtid och väg framåt. Men också när vi oroar oss över hur det ska gå med vår värld. Amen. Herre, tack att du finns där när vi nått en punkt i livet då vi inte ser någon väg framåt. Då vi inte orkar längre och allt som tynger oss håller på att tippa oss över kanten. Tack att du ger mod. Tack att du ger styrka. Och tack att du också håller hela din sargade skapelse i din hand. Tack för att din försoning och seger över ondskan, synden och döden ger hopp om nåd och helande. Om en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Förlåt att vi svikit och bidragit till den förödelse som vi ser. Och hjälp oss, Herre, att göra bättring. Att vända om och ta vårt ansvar. Tack för din stora nåd, för försoning och förlåtelse och att vi får vila i detta. Tack för din barmhärtighet. Men tack också för att du har gett oss förtroendet att vara dina medarbetare och dina medskapare. Att vi får gå ut i tjänst för dig. Berätta om hoppet som består. Visa det i ord och handling, i omsorg om varandra, i omsorg om våra medmänniskor, i omsorg om den värld du har gett oss att vårda. I Jesu namn. Amen.